It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Välkomna till En grej till. Yeah. Det här är Så vad händer som ni lyssnar på. En grej till är vårt segment där vi djupdyker i något särskilt ämne som vi tycker är kul. Ibland är det amerikanska presidentvalet. Ibland är det Love is Blind. Mm. Ibland är det rap beef. Men yeah. Idag blir det odling och massa annat med Maja Bredberg. Välkommen.
Tack. Woo!
Du tyckte att det var lite otippat ämne för vår podd, eller?
Ja, men lite va? Mm. Fast kanske inte.
Nej.
Jag tror vi kommer hitta.
Yeah, we'll figure it out. We always do.
Vi har ju känt varandra länge, Maja. Sen... Fan.
Ja.
Innan... Jag vet inte när exakt. Men
nej, men länge. Alltså du hittade ju mig på internet någonstans. Mm. Och så har du varit min redaktör jättelänge.
Precis. Alltså, inte nu.
Men... Inte nu, men alltså, jag vet inte när det var.
Det känns, jag skulle vilja säga att det är säkert så här 2009 eller någonting sånt. Ja, det är i alla fall lätt. Way back från när man hade bloggar fortfarande. Du hade ju en blogg som var väldigt bra. Kommer du ihåg vad den hette?
Nej.
Nej.
Wait, you don't have blogs anymore?
Nej, men bloggar är inte inne liksom på samma sätt som det var.
När I'll
det
shut mine down then.
Nej, precis. När det verkligen liksom dominerade.
Yeah,
där kring så här, början på 2010-talet någonting.
Mm.
Och sen så skrev du ju på Nöjesguiden länge.
Precis.
Och...
Musikredaktionen mm. där. Ja,
så att, ja vi går way back. Men vi ska inte reminissa, utan det vi ska prata om egentligen är att du har ju... Kommer nu den här veckan, va? Är det på fredag, eller?
Nästa vecka släpps
nästa vecka.
Den.
Mm. Så släpps din första bok.
Oh, congrats.
Tack. Grattis. Ja,
hur
sjukt.
Hur var det känslan just precis nu?
Nej, men nu är jag lite illamående, för den har precis kommit från tryck. Mm. Och förlaget var så här, vill du komma och... kolla på den. Jag bara, nej.
Ja, då,
vi tar det nästa vecka. Ja. Men det känns skitkul också förstås att ha skrivit en bok.
Mm.
Det trodde jag inte. Faktiskt.
Du var inte en sån här som gick och hade en bok inom dig som du visste den här måste komma ut? Eller?
Nej. Nej. Mm. Och jag hade ju helt liksom lämnat stan, kändes det som, när tre förlag kontaktade mig och sa, vill du skriva en bok? Så att jag hade inte någon tanke på det. Jag ville bara odla grönsaker.
Mm. Mm. Okej, tre förlag. Det är en lyxig position att få vara i. Vanligtvis så är det att man själv försöker bombardera förlag med att säga, hallå, här är min pitch, whatever. Så det är ju nice.
Ja.
Men du skriver ju, alltså i boken, den börjar ju med en väldigt stark inledning, tycker jag.
Ja.
Från när du är i Davos, säger man Davos eller Davos, vad säger man?
Davos.
Davos. Kan du lite berätta vad du var? Alltså, för våra lyssnare som inte känner till dig, och kan du väl berätta vad gjorde, varför var du där och vad var det du såg där?
Mm. Alltså jag jobbade ju som PR-strateg då på en reklambyrå. Mm. Och jobbade då dels med liksom våra, ja, men våra vanliga kunder, men också med byråns PR och liksom hur vi skulle jobba med PR:en på våra olika kontor i Nordamerika och i Europa och i Asien. Så jag var i Davos på World Economic Forum för att se så här, kunde det här kanske vara en arena för byrån. Där samlas ju liksom de stora företagen och organisationer och ja, men liksom, kungahuset är där från Sverige eller från hela Europa och minglar och har möten om hur man ska typ kunna rädda världen.
Mm, för det är det handlar om. Alltså, det är det det sägs handla om i alla fall. Ja. Det här med att nu ska vi slå våra kloka hjärnor ihop och så här.
Ja.
Det är typ så.
Ja, alltså det är så här, Facebook är där, alla stora bolag, alla länder, typ så här, H&M är där med sina hållbarhetspersoner och sen så har de ju liksom stora paneler också med världsledare som pratar. Alltså Greta har väl varit där också och pratar och liksom...
And they say, but is it some angle they're talking about saving the world or is it like...
Det är mycket hållbarhet, alltså klimatkris. Okay. Men det är liksom världsproblemen i stort. Så här, vad för utmaningar har världen? Och så är det olika teman för varje år. Och så är det typ så här, men Al Gore eller någon bankchef på scenen typ.
Okay.
Och så här, FN-chefer och så vidare.
Mm.
Men runt det så har de liksom byggt som vad jag upplevde var mer som en mässa. Där det är bara så här, storföretagen som tar över butikslokaler. Så här, det var en optiker innan, men den här veckan så är det Facebook. Mm, så man går in där och så liksom minglar man och så gör man massa deals.
Mm. Ja,
okay.
Det känns...
Jag
har aldrig varit där, men av det man har hört från andra så känns det ju som att det är väldigt mycket just det networking och det är mycket gratisgrejerna och liksom...
Ja, och att alla var så här, liksom, alla pratade om klimatkrisen, men de var taggade. För de hade en ny produkt som skulle revolutionera allt. Så om du bara investerar i min, så var det mycket. Och då kände jag bara, det här är liksom... Jag gick ju in och började jobba med reklam och med företag. Liksom stora multinationella bolag för att jag tänkte att så här, kan man få dem att bli lite bättre så kommer man få en väldigt stor förändring snabbt i världen. Mm. Men det var där som jag kände bara att nej, jag tror inte på det här storskaliga längre för att folk här vill bara ha liksom pengar och karriär och allting. Mm. Så ja, jag bröt väl lite ihop där.
Ja, det känns ju som i boken att det blir som en så här... Ja, men the breaking point. Mm. Men att det har varit någonting som växte fram under en längre tid. Men att, så här, att verkligen se det, se allt det där. Och den här kampanjen med, vad kallar de det? Unsmoke?
Ja, Philip Morris hade deras kreativa hub. Hade Unsmoke Your Mind. Och hela budskapet var så att problemet i världen är att vi har för många rökare.
Mm.
Man är så här, men ni säljer ju cigaretter. Och att de jobbar då mot en rökfri framtid.
Okej. Are they selling something else?
Typ upphettade tobaksprodukter antar jag att det är de som de vill sälja istället. Men,
I was waiting on the switch.
Men det var liksom någonstans i det som jag kände bara så här, gud, reklamen och PR:en, vi säger en massa saker men vi hjälper företag att ljuga på liksom inte ens särskilt sofistikerat vis. Orkar verkligen vara en del av det här längre.
Och det var ju som ett stort också trendskifte kan man väl säga. Att kring 2000, mitten på 2010-talet, 2010-talet, så fanns ju den här viljan av att alla företag plötsligt skulle tycka till om saker. Alltså man ska ha en röst. Mm. Och det uppfattade man ju som att det här är också det som folk vill ha. Man känner sig närmare ett företag som tycker saker och som, lo and behold, råkar ha samma... typ samma tankar som du, eller som har grejer som man kan känna, men det där låter ju faktiskt ganska smart och bra. Men väl inte liksom unsmoke your mind egentligen. Men sen så, efter ett par år kanske mer, när man närmar sig 2020 så var det som att, fast är de egentligen, det är ingen som egentligen bryr sig om det här.
Nej.
Det här är ju saker man vill säga och föra fram för att det låter snyggt och för att man kan sälja mer på det. Men behöver man satsa saker på riktigt? Är det förändringar som kanske kostar någonting för en? På riktigt alltså.
Mm.
Då är man ju inte villig att göra
det. Yeah.
Och det är då som hela korthuset bara liksom faller på något sätt.
De kan tänka sig att kasta en tjock tjej, eller, alltså en modell då, mm. eller en svart tjej till rätt marknad, men mm. inte längre än så.
Nej.
Det var min känsla av att ha jobbat med de här bolagen.
Och då var det ju också inne, inne med just, vad ska man säga, det med representation, vad gäller etnicitet, vad gäller kön, också mm. lite kanske mera vad gäller kroppstyp.
Funktion lite.
Ja. Ja. Men nu, alltså jag tror att det var inte någon skandal nyligen om ett företag, nu kommer jag inte ihåg vilket det var, kan det vara typ, för jag vill inte säga ifall det är helt fel, men något stort klädmärke som hade börjat nu sluta med sina så här stora storlekar.
Mm.
Och det bara, jag tycker bara det var lite typ visa på hur den här pendeln har, den har svängt lite nu igen. Att säga, ja, ja. Ett tag så skulle det vara bra med kroppspositivism och alla olika kroppstyper. Men nu är det förbi. Så fuck it.
Ja, men det är liksom så här. Ja, men vi jobbade med H&M. Det var det första modellen som hade hijab i en reklamfilm för dem. Det var ju en stor, det blir så goodwill PR. Kanske det hade varit det längre. Med hur klimatet är nu. Liksom. Mm. Men då var det det. Så att säga, de tjänade ju på att ha liksom, en bredare representation i sin reklam. Och det var kul under de åren. Liksom. Sen så speglar inte det kanske riktigt grundvärderingarna inom bolaget. Om man tittar på vad anställda vittnar om heller.
Nej.
Yeah, we've talked about that with like pinkwashing and all of that stuff. When they try to like get points.
Mm.
Instead of like really mean it. You know?
Mm.
Ja.
Okej, men så uppenbart på något sätt så kände du dig mer och mer så här, okej, den här karriären, det här jobbet, visserligen välbetalt, tankarna om att man kan vara del av att göra de här företagen lite sämre.
Nej, inte, jag vill inte
lite bättre, förlåt.
Sabotage!
Tanken om att göra, man kan vara med och göra de här företagen lite, lite bättre, liksom. Det följer sig inte ut, kan man väl säga.
Nej, men vi jobbade ju, det var ett par år där liksom, man försökte med kampanjerna och det blev väl lite som att man sminkade grisen, upplevde jag det som. Och sen så bara, jag tror bara att jag blev bara så jävla trött på det.
Mm.
Och sen så kom ju covid.
Mm. Och vad var det som fick dig att liksom, vad hände då under covid? Då kände du att...
Ja, men då, i mars där när det var så här skitilla i norra Italien, man visste liksom inte hur farligt är det, då tänkte jag och min familj så här, men vi drar. Så vi drog till vårt torp som vi har i skogen och flyttade ut liksom dit för att kunna också hjälpa våra äldre liksom föräldrar och så där med handling och sånt som de behövde. Så vi levde ganska isolerat i skogen.
When you say we, you mean like... How many generations? It was three generations with you?
Nej, själva i vårt lilla torp så var det bara jag och min man och vår yngsta son.
Okej.
Okay. Ja, min stora son var kvar i stan.
Han var inte sugen.
Han var inte skitsugen på att flytta ut i en ödslig skog. Men sen så hade vi liksom våra föräldrar kanske en halvtimme bort. Så man kunde liksom åka och handla till dem och så.
Mm.
Mm.
Och där så... Vad kändes det? Liksom ett torp. Hur kom det sig att du köpte ett torp från första början?
Ja, vet fan alltså. Men jag köpte det för mina reklampengar.
Mm. Mm. Ja, någonting bra.
Någonting bra.
Came out of it.
Jag tror bara att jag hade ett sug på att liksom... Jag är uppvuxen i Årstull. Har inte haft natur mer än så här Långholmen.
Mm.
som inte riktigt är samma sak. Stal några duvor faktiskt på Långholmen när jag var liten. Min mamma var inte jätteglad när hon kom hem och de flög runt i mitt rum.
Det är imponerande att kunna fånga. Hur gick det till?
Ja, men de ringduvorna satt faktiskt i någon slags bur på Långholmen. Mm. Så att jag gick in och alltså 100% stöld. Och så fick med mig dem hem.
Det är det här med att ta hem djur. Det är liksom, jag som förälder nu kan jag också förstå. Jag kommer ihåg att jag en gång hade det var inte en råtta, det var en mus som hade, den låg skadad typ ute. Oh. Och den tog jag med mig hem och min mamma hade så stora tunnor på balkongen med sig. Jag tror hon faktiskt hade typ tomater där eller någonting. Och så där fick den liksom, I guess, bo eller vara.
I Farsta, eller vad?
Ja, i Farsta, på balkongen. Kom åka till Garden, försökte ge henne mat och liksom. Och jag kommer ihåg också att jag var ju så skit stolt och glad och tänkte att jag gör det här världens bästa gärning. Liksom. Mm. Kolla här, jag kom hem och räddade ett djur. Jag kommer ihåg att min mammas reaktion var som att säga, fuck, vad är det här för någonting? Mm. Men som förälder, nu kan jag ändå relatera mer till den om så här, en son kommer hem med en massa halvdöda djur. Jag vet inte. Den levde inte så länge till.
Yeah, we did it with a bird. Accidentally killed the bird.
How?
We did, like, it was an injured bird. We brought it home, and then we didn't want it to fly out, so we had it on the box, and then we were like, all right, let's make sure it stays. So we put a book on top of the box, but then it couldn't breathe.
Oh, my God.
Oy. I was a dumb kid. Yeah. Oh.
Hur gammal var du?
19. And, no, I was too old for that, though. I think I was 9. Oh. Still too. I should have known better.
Mm.
But I just put the book there. Just, I don't want to get out. I want to heal, and then we'll let it fly. And then did not.
Mm.
That was bad ending.
Men jag tänker ändå, när man då, jag tror att många kan relatera ändå till att man håller på med någon form av karriär eller man är inne på någon form av så här, jobbbana som man känner, fan, det här är inte riktigt det jag vill göra. Jag måste göra någonting annat. Men hoppet från liksom reklamens värld,
yes,
PR:ns värld till trädgårdsmästarutbildning som var det du hoppade på, det är ju ganska stort.
Ja.
Hur kommer det sig att det var just det? Du hade lika gärna kunnat säga, ah, men nu ska jag utbilda mig till lärare. Eller jag ska göra det. Det kunde vara vad som helst ju.
Ja.
Varför just trädgårdsmästare?
Ja, men det var nog det där året i skogen. Så jag gick liksom runt och så här plockade typ pinnar som hade blåst omkull eller blåst ner från träden. Och kände bara att jag blev så otroligt lugn, glad, kände mig så här tillfreds, typ att så här, jag gjorde ett viktigare jobb med att samla upp de där pinnarna än vad jag gjorde på kontoret.
Mm.
Och sen så började jag liksom så lite på måfå och det blir ju liksom, det blir mat. Jag gillar mat.
Mm.
Så att allting var så belönande. Att efter det så kände jag bara så här, men det här vill jag ha liksom i mitt liv mycket mer, i min vardag.
Mm.
Och sen så gick vi ju in i en köttchips pitch.
På jobbet, ja.
På jobbet. Alltså en beef jerky pitch. Med där jag kollade upp att producenten var JBS, tror jag de heter. Mm. Som skövlar regnskog i Brasilien. Och då kände jag bara, fuck det här. jag kan inte mer. Och då,
mm,
ja, och då så sökte jag utbildningen bara för att jag var frustrerad. Jag tog en vecka semester, tentade en hel kurs som man skulle kunna för att komma in. Och tänkte säga, jag kommer aldrig komma in. Det var bara liksom att jag var tvungen att få ur min frustration.
Mm.
Men sen kom jag in.
Mm.
Och då var jag bara tvungen att köra.
You think they were like ready? I wonder if these companies are like ready. Like it's like, people are gonna get tired of what we're doing. Or do they think that people like have a passion for selling stuff? You know what I mean?
Remember
for
it.
PR. Uh-huh. Like, dude, these companies, like, they have to be ready for... Like, this is not going to be fulfilling to people spiritually.
Mm.
Did it feel like that? Like, they're like, oh, here it is. There's the standard. I'm tired of this.
Nej, jag tror att de äldre som jobbar med reklam, de är så himla. De tänker att det är så här en rockstjärnestatus. Att liksom, du vet, du jobbar sena kvällar, du jobbar helger. Du liksom dricker öl på jobbet. Du har pingisbord. Det är allt de vill ha, känns det som.
Det är ett cozy jobb ju. Och comfy jobb, ska jag säga. Det är så här, det är bekvämt och...
De får flyga över hela världen på inspelning.
Många ser det ju också... Många ser det också bara som... Jag tror att det här tankarna som du hade, Maja, det är många som inte har de tankarna som jobbar med det, verkar det som
ja, så här, de flesta har nog inte dem.
Nej, och som också bara, du vet, tänker på... De kan bara finna sig i det vad de tycker är den kreativa fasen. Att så här, det är kul att få göra en film. Och kanske med världens bästa budget och med... Du får ha med stora kändisar i filmen. Och du som skriver manuset, eller du som filmar, eller du som sätter upp. Det blir fulfilling för många, verkligen så.
Okay.
Men då måste man ju ha kapaciteten, tror jag, att inte tänka på all den här skiten som är där i bakgrunden. För det är det som, när man väl inser att fan, det här, det är så där det ser ut, då blir det ju svårt att hålla på med det.
I remember when we were talking, when you were working in the branch, and I had like a... At first, I didn't understand it.
What mean beef, man?
Yeah, I was like, man, you making all this money, man. It might be the American in me.
It's definitely the American in you.
But I was just like, why is this? I'm over here struggling, and he over here like complaining about making all this money. And then I got to, I think once I stopped struggling so much, when I started coming into my own, then it made sense. It's like, yeah, you don't want to be doing, especially coming into my own, doing something I love. Like, exactly. I do feel spiritually fulfilled. Then it was like, you don't want, even it with the money. If I was getting a bunch of money to do some shit that I could see, I know is not good, then I do get it.
Mm. För det är någonting extra också. Alla har ju haft liksom kneg. Alltså det är ju massvis av människor som har jobb där man inte känner att det här är så här själsligt fulfilling. Alltså det här, och det är inte det som kanske är syftet, utan syftet är att jag måste få mat på bordet och jag måste ha få pengar. Men jag tror att det som är med i den här branschen, det som gör att det skaver ännu mer, är att man, det är så mycket intalande att det man gör inte är bullshit, utan att det är jätteviktigt. Och att det är typ det viktigaste som finns. Och det är det som blir som, till slut nästan som en sån slap in the face. Alltså, det här är ju ett av de mest bullshit-yrken som finns i hela världen. Yeah. Men,
ja, men också att man så här, konstant gör saker som stör folk. Mm. Det är ingen som vill ha reklam. Yeah. Det är ingen som vill ha reklam.
Det var bara,
lagt ner hela mitt år på att göra reklam som folk bara, oh, klick bort, klicka bort.
You had that moment, man.
I don't know. I gotta disagree with that, man. No, you know what? I shouldn't say that. I don't want, because I don't even have an ingen reklam tack on the door. Okay. I didn't want it. Because I was like, oh, I might get some coupons.
Okay.
Mm. But I also can appreciate a good ad.
Mm. You know what I mean? Super Bowl.
Yeah, Super Bowl, or even just a good one. Like I see them like as I'm watching sports or something like that. I don't mind it like that, but it is annoying if you're doing something on demand, like.
Om du är på YouTube och så kommer de här fem sekunderna.
Ingen
är bara, or even streaming. If I'm trying to stream something, and a lot of the US streaming service, like Hulu or whatever, you're trying to watch your show, they just drop an ad in there. Then I'm just like, come on, man. It just looks greedy in that sense. Because I'm paying for it. Now I gotta watch an ad anyway.
Och jag blir också så jävligt helt när man ska läsa artiklar, nyheter, och så bara dyker upp snälla,
mass och fula
bror
också. Det är the American in you, Jens.
No, I appreciate a good one.
Nej, för det.
But I do, it is annoying, especially, yeah, it is annoying. You're right, I'm wrong.
Men så trädgårdsmästarutbildningen, den kom till och du kom in, och det kändes lite slumpmässigt ändå. Eller inte slump, men som att säga, det var inte riktigt planen att du skulle så här, necessarily komma in.
Nej, men alltså jag har alltså hoppat av gymnasiet. Jag har ingen utbildning. Det här är min första utbildning. Så att för mig var det så här, det kommer jag aldrig. Jag har bara jobbat hela livet. Och så var det liksom 90 sökande, det var 20 platser. Vi fick åka dit med intervjuer och det var grävprov. Jag tog att preppa en morotsbädd medan liksom grönsaksläraren gick runt och frågade svåra frågor. Och
oh, wow.
Ja, det var inte lätt. Stressigt. Så liksom, jag trodde inte att jag skulle komma in. Men jag kom in.
Personerna som så här, var där med dig, som också hade sökt utbildningen, eller till och med de som du sen kom in med, vad var det för, upplevde du att det var flera som var typ i din sits? Eller var
jättemånga, alltså så här, chef på Migrationsverket, någon som har jobbat liksom med design på Electrolux, HR-chefer, men också folk som har gått liksom naturbruksgymnasium, som har kanske jobbat handelsträdgårdar. Så att många hade ju väldigt mycket erfarenhet av odling, fast från liksom, från typ gymnasiet också.
Mm. Mm.
Så det var en mix.
Mm. Ja, jag kan tänka mig det. Det är många som bara, I gotta get away liksom.
Ja, så det var som, de unga kom direkt från naturbruks och vi äldre, vi hade liksom levt ett liv och sen bara, nu måste jag göra någonting nytt.
Men det är ett ganska kul parti i boken tycker jag, när du beskriver, du har ditt torp, du ska ändå börja, nu kommer jag inte ihåg i kronologin här, jag gissar att du hade börjat trädgårdsutbildningen, men att du sen skulle börja liksom odla och så grejer där, men att det mycket där kommer att handla om just konsumerandet ändå.
Ja.
Alltså du måste ha alla verktyg. Det påminner mig om folk som man har känt sig som ska börja enkla, nu ska jag börja träna. Men istället för att bara säga, du kan ju bara gå ut och ta en springrunda. Men det blir, du måste ha de rätta skorna först.
Yep.
Du ska ha rätt vattenflaska. Du ska ha liksom ett träningssätt som matchar färgmässigt.
It feels personal.
Men liksom, allt det här ska vara på plats innan du ens kan börja göra någonting. Och jag började tänka på det när jag läste den biten. Varför tror du att du hamnade där? Liksom,
Men jag tror att jag hade levt så länge liksom i kommersen i stan, jobbat med sälj och kräng, och att jag också hade köpt, alltså, min höga lön. Jag spenderade den ju friskt liksom, varje månad, för att jag mådde dåligt. Så att jag låg och scrollade på kvällarna och klickade i liksom hudvård och kläder och all hitan och ditan med grejer. Så att så här, jag tror att jag tänkte väldigt mycket som en konsument bara. Så att jag gick in liksom som en konsument i trädgården och så här, oj, vad behövs det för frön, och vad behövs det för redskap, och vad behövs det för jord? Typ, köpte påsjord och la på den befintliga jorden jag redan hade och trodde att det skulle behövas.
Mm.
Vilket man inte behöver.
Nej, det behöver man inte. Det är också en kul grej att läsa om i boken, att man får jävligt mycket, man kan ju ingenting. Alltså om man inte liksom, eller man, men jag kan ingenting.
Yeah.
Och jag upplever att, som du skriver i boken, att du kunde ju inte heller någonting.
Nej, ingenting.
Det är också roligt när du pratar om liksom alla dina skrik när du kom ut där i naturen, när du mötte liksom, mötte naturen så att säga.
Jag var så jävla rädd.
För alltså, liksom, vad var det du var så rädd för?
Nej men allting, jag var liksom inte beredd på dels hur ensligt det är mitt ute i skogen. Och sen så blir det så tyst när det skymmer, men sen blir skogen jättehögljudd. Alltså alla de här ljuden från djur som så här, jag kan inte identifiera det, men jag har sett skräckfilmer så att jag kan liksom hitta på vad jag tror att det är som sker. Men sen var det alltid från liksom ett grässtrå som typ killar mig på ryggen. Och så alltså jag var jävligt jumpy under ett tag.
När man är liksom en city boy eller city girl, då blir det
city boy.
Ja, men det är ju samma. Vi har diskuterat vid något tillfälle vilken reality show man någonsin skulle kunna tänka sig att vara med i. Och den enda jag skulle kunna tänka mig är typ Expedition Robinson. För jag tycker att det är någonting i tävlingen, det är också någonting i skimandet som jag tycker skulle vara ganska kul. Och liksom, men det som skulle stoppa mig ändå, det är ju just så här. Inte att behöva bygga grejer, men att så här, behöva vara exponerad för typ insekter ute i en tropisk miljö.
Oh, yeah, you hate insects,
like, I can't do it.
You hate creepy crawlers.
Ah, nej, det är bara...
Men de är också livsfarliga där.
Ja, ah, I guess. Alltså... Det kanske, jag vet inte om de har gjort det. Ah, så vidare om inte de har sprayat någonting och typ haft
ihjäl
alla. Det skulle kunna vara sånt. Men...
Något insektsmedel. De DMade mig faktiskt och undrade om jag ville vara med i castingen.
Really?
Var det någon del av dig som bara, kanske?
Nej,
bra
nej,
PR
nej.
För boken?
nej, och det var innan boken. Nej, okay. Nu har jag sagt ja. Nej, för fan, usch.
Men okej, okay, så vägen till boken. Du sa att du hade fått 3 förslag från förlag. Jag gissar att det hänger ihop med vad du gjorde på Instagram, eller?
Ja, eller jag hade 3 möten liksom med förlag som kände att jag hade en bok i mig.
Och hur, kom det bara random, eller hur fick de... Varför kände de så?
Jag vet inte. Från min Instagram.
Mm. Growing Thoughts.
Ja.
Heter din Instagram. Där du skriver om mycket av det som sen har blivit boken. Men du har skrivit en del.
Cool name.
Ja.
Tack. Ja, men jag startade det när jag började skolan. För att jag ville liksom bara dokumentera vad jag lär mig. Och sen så har ju det blivit... Ja, men det är ett litet konto. Det är liksom... Det är inte så många 1000 följare sådär, men det är ganska engagerade följare som jag har. Så att folk som gillar odling, men också många som bara är intresserade av mat och typ var kommer den ifrån och hur odlas den. Så det har blivit mer och mer kanske att jag pratar om så här matsystemet och vad händer, alltså tomaterna i butiken, var kommer de ifrån? Så det är ganska mycket skärskådande av det här systemet och av de stora företagen som tjänar jättemycket pengar på maten som vi äter.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more.
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Tänker du, John, någonsin på var kommer de här tomaterna ifrån?
Eller? Yeah, my first, I guess, real job here was working at an organic boutique. In Hornstull. It's no longer around, but Kate's Organic Market. They were the first company that gave me a shot, you know what I mean? And I was really into it. I was going to try to do some logistics to build up the small company. I was, you know, I think. And I really wanted to get into the that side of it, of finding things, but I also had to write the, I mean, I thought I was going to be doing logistics management, but I was basically writing where the stuff came on the labels, you know, and I was like, oh shit, this is from Italy, or this is from Spain, or Burkina Faso, or whatever, and I was just like, this comes from all over, you know, and then when the season comes around, the people who shop there are people that go to organic boutiques, so they're a little more aware of it, and they were coming there seasonally for stuff like when the Swedish not artichokes, but I don't even know the word in English.
Sparris.
No, not sparris, but it's a jordnötts, jordskockor. Yeah, I don't even know what that is in English, but
Jerusalem artichokes.
Yes, it is. Jerusalem artichokes. Yeah, because I remember her telling me that. But the Jerusalem artichokes come around, and they were local. Everybody was there for them. Tomatoes, strawberries, and then I started thinking about the importance of that. And then
jag är också bara så här, har aldrig egentligen reflekterat särskilt mycket över det här, annat än att jag kommer ihåg min mamma när man var liten sa att kommer från det här landet, köp inte, det var ofta politiskt motiverat, det här landet är något skitland, liksom, så köp inte whatever, men aldrig egentligen så här var det kommer ifrån och utifrån vilken säsong. Det här, många av de här frågorna som du väcker i boken är så här, men liksom, att man är vant sig vid att man ska kunna ha mogna liksom, tomater och citrusfrukter året runt, mitt i vintern. För mig tror jag att jag såg det för typ kanske 2 år sedan, så en youtuber som jag gillar som gör matlagningsvideos. Och han la upp en så här enkel tomatpasta rätt. Och då så öppnade han hela videon med att nu är det i typ augusti, har jag för mig att det var det säsong, vad är bättre än att det är nu vi ska göra tomat. Och då är det, så har jag faktiskt ens tänkt på matlagningen, att den bör vara säsongsbetonad, men det är ju självklart.
Shame on you.
Ja, men jag känner mig korkad då.
No, I know that. I felt that way at Kate's when I was there and thinking about that stuff. Like, damn, it never crossed my mind until I had to, like, people coming in happy that it was the season.
Varför tror du, Maja, att vi inte, att vi har tappat det där tänket? Någon gång har vi ju haft tänket, men har man ju vetat mycket väl när saker är i säsong, för att det har varit livsviktigt. Varför tror du att vi inte har tappat det?
Ja, men alltså, det är så intressant att titta på liksom 1900-talet. Om man ser Sverige till exempel, så gör vi en otrolig resa där typ 97% kanske är på något sätt involverade i matproduktion eller jordbruk eller odling i början av 1900-talet. Och sen så ser man till slutet på 1900-talet eller nu, så är det så här, men vad är det, 3-4% som kanske jobbar med det. Så att med det, den rörelsen från landsbygd, men också liksom från den typen av arbete mer mot så här tjänstemannasamhället, så tappar vi ju kunskap. Vi lär oss Excel, men vi förstår inte liksom hur man sår morötter. Eller typ majrover, eller ens kanske vet skillnaden på vad är en kålrot och vad är en rotselleri. Hur ser de ut? Så att så här, det ihop med att vi har haft en marknad som har liksom fyllt upp de luckorna och också så här tagit in massa nya produkter som vi inte känner till. Som vanligt så är ju så här USA en stor del i den här kraften. Vi fick den här globala dieten, om man säger, eller så här mer likriktad kost, och det betyder mer likriktade produkter i butikerna. Och det skedde ju liksom med The Green Revolution på 60-talet. Och ja, det är väl tack vare det. Liksom. Företagen har ju sett till att vi har tillgång till så mycket allt möjligt. Och har man tomater året runt så är det inte konstigt att man inte heller då funderar på att det skulle finnas en tomatsäsong.
Nej. Mm. Det är intressant med liksom mat som politik på något sätt. Alltså jag satte på det mycket när jag skrev om Haiti. Dels liksom det här som jag har pratat om på podden tidigare, sockerodlingarna som var det som drev hela slaveriet där en gång i tiden. Men även långt senare, alltså det, vi har ju mycket kaos där just nu. Och att mycket av spåren till det hittas i 90-talet och när det fanns en stor vilja, återigen från mycket amerikanskt håll, att nu ska vi försöka. Clinton och Bill och Clinton och Hillary Clinton var där och de skulle göra det här landet, enkelt få landet att stå på benen liksom. Mm. Och Haiti hade länge haft en ganska så protektionistisk politik vad gäller typ så här, matodlingen och allting sånt. Och det tog man bort utifrån då. Amerika har den kraften att bestämma åt dem. Att man ändrade mycket av de där reglerna. Vilket, och på long story short, så innebar det att plötsligt öppnades Haiti upp för mat från USA som då var subventionerad typ från staten.
Mm.
Och som flooded Haiti till den nivån att haitiska bönder kunde inte längre compete med priserna. Och sedan urminnes tider har de hållit på med ris där, eller det är det urminnes tider. Men det, sedan länge har man hållit på med ris, alla käkar ris. Men när man importerade all den där maten, så om de lokala bönderna inte kunde tävla, så var det ju massvis av bönder som gav upp karriären som bönder.
Mm.
Gav sig in till städerna istället, flyttade in dit. Och numera, från att Haiti var ett land där man odlade det mesta av sin mat själv och där många kunde odla själv, så har det blivit ett land nu där de flesta bor i städer. Man importerar all mat. Och det är bara, jag vet inte, det är också bara så intressant saker som man inte kanske tänker på i vardagen, hur det där, vilka konsekvenser det kan få liksom.
Nej, maten är ju en sån himla, det är ett maktmedel som är, jag tror nästan mer kraftfullt än ett vapen liksom. Mm. Sen är ju mat, den här storskaliga matindustrin eller jordbruket på 1900-talet är ju jättesammankopplat med krigsindustrin. Så att efter andra världskriget så har man ju fabriker som har gjort liksom explosiva medel och krut och sånt. Och då ställer man om och producerar istället, och såklart giftgas, för det var ju jättepoppis då. Så ställer man om och så producerar man istället pesticider och konstgödsel. Så att så här, det är ju väldigt hopkopplat bara rent i så här, vad är det för material vi använder eller vad är det för insatsmedel. Men också att man, jag menar, efter Dust Bowl i USA, det var ju skitjobbigt för folk hade inte råd att köpa maten, samtidigt som liksom alla bönderna fick typ plöja ner sina grödor och typ så här, slakta djuren för att marknaden och produktionen var inte i balans. Och efter det sen så har USA använt just mat som är så här, alltså the Marshall Plan för att bygga upp Europa igen, men sen även då med the Green Revolution, man har gått in i nya marknader helt enkelt och kommit med väldigt, väldigt förmånliga priser på maten som då slår ut den lokala produktionen, och sen så gör de länderna beroende av import. Så att så här, det som du berättade om Haiti har man sett liksom på många, många olika delar. Och så jobbar liksom väst, eller globala nord mot globala syd, väldigt mycket.
Om man då tänker, och de flesta går runt och tänker inte så mycket på kanske var tomaterna kommer ifrån, men vart kommer de ifrån då? Varför har vi solmogna ish tomater mitt i vintern?
Ja, men frågar man matkedjorna så säger de ju att det är på grund säkert att det finns en efterfrågan. Men de kommer ju. Det är klart, det är gott med tomater. Sen smakar ju tomaterna som man köper i januari, som är importerade. Det är inte annorlunda. Samma sak som de svenskodlade i augusti. Men det jag tittat på i boken och skrivit om, och som också blir den här dokumentärpodden för Spotify, det har ju varit då södra Spanien, som jag besökte i januari, Almeria.
I tomaternas skugga heter det, är Spotify Docs liksom.
Ja.
Den heter I tomaternas skugga.
Precis.
Yeah.
Har ni varit i södra Spanien och tittat på?
Not to look at tomatoes.
Nej, jag har aldrig varit i södra Spanien heller. Men jag vet att det är jävligt varmt och torrt.
Ja, men det är typ en av Europas torraste platser, tror jag. Precis den sydspetsen, va? Längst ner. Och där är det ju ett område med 40 000 hektar. Som syns från rymden då, för det är så stort.
Wow.
Med bara plastväxthus.
Okay.
Så det är liksom en vit... Ja, det är bara som en stor vit udde. Och de producerar typ 3,5 miljarder ton grönsaker varje år. Mycket går ju då på export till Europa. Och så är det ungefär 100 000 arbetare som jobbar där. Och 97% av dem är migranter. Väldigt mycket från Marocko, men också så här från västafrikanska länder. Mali, Senegal.
I had no clue about this.
Det är därför Maja är här.
Wow!
Och de här jobbar... Alltså... Ja, det finns inget annat ord att beskriva det mer än att det är, liksom, det är verkligen slavliknande.
I was gonna say, Spain has added again. Jeez!
Så att det är... De kallar det, alltså det är som plantage.
Is it one company or is it the state that owns it?
Det är flera stora, de kallar det för liksom kooperativ, som låter fint, men
not to me. Not when you cooperative slave labor. Damn.
Men det är liksom stora bolag, och som då köper av vissa äger mycket mark, men andra är att de liksom köper in från små odlare som pressas väldigt hårt. Så det kan vara liksom en familj som äger en bit mark och sen så har de anställda. Och de här, alltså, journalister var där och granskat. Jag var där och pratade med facket och med arbetare. Och även liksom Oxfam och andra sådana typer av organisationer som tittar där. De säger liksom att ja, men det bryts mot allting. Alltså de har allt som är skit förutom typ barnarbete. Det existerar inte där. Men det är liksom, det är hot, det är trakasserier, det är rasism. Det är liksom, man behandlas utifrån hur mörk hudfärg man har. Alltså illa. Så att de från västafrikanska länder behandlas allra sämst. Får lägst ersättning. De luras på sin lön. De utsätts för otroliga, liksom farliga situationer. Dels bara att jobba i den här jävla värmen som är så här 50 grader varmt. Det kan slå ut hela kroppen. Folk dör där.
Really?
Av värmeutslag. Eller liksom inte utslag, vad heter man? Av värmen. Att kroppen slås ut. Och de utsätts också för jättemycket liksom, pesticider. Vilket är, alltså det kan vara liksom cancerogena ämnen, det kan vara nervgas, det kan vara saker som gör typ deras kommande barn som inte finns ännu sjuka. Så det är en sån grej som jag försöker belysa både via...
That this is what happens when you buy a Spanish tomato.
Ja.
Like this is what you are funding.
Exakt. Och det är så...
Because if you're not buying it, then they'll probably slow down the production and stop the practice if it turns... In the end, it should be some international organization tells them you can't do this. But it's obviously not the case.
Nej, och de svenska matkedjorna köper in det från fastän att de vet om att produktionen sker så här.
I remember seeing writing Spanien on some tomatoes.
Yeah.
So we were probably at this organic boutique that everybody thought was such a beautiful place with the high values, probably unknowingly funding or participating in this horrible labor.
Vad tror du att, för att det ska bli någon form av förändring i det här, vad tror du att det måste, hur ska den sporras? Är det att folk måste börja bry sig mer? För jag upplever att många vet kanske inte om det här, och sen så är det oklart om man, även om man vet om det, hur mycket man bryr sig faktiskt. På grund av vilka det är som drabbas av det. Liksom det är migrantarbetare, okej, okay, so what? Eller vad tror du skulle behövas för att det skulle bli förändring? Eller är det som John var inne på, någon slags liksom internationellt samfund som säger till, instifta nya regler om att det här får inte gå till så här? Vad tror du?
Alltså det som jag märker är ju att de flesta bryr sig, eller folk bryr sig mer om miljön än arbetare, vilket är jävligt frustrerande tycker jag. Men i Almeria så är det ju mycket plast då som besprutas med alla dessa pesticider som det vittrar sönder jättesnabbt i solen, och så hamnar den här mikroplasterna överallt. Så det är ju någonting som känns lättare för kanske företag att adressera, och typ att de ska hitta på lösningar då. Hur ska vi vinna den här plasten typ.
Mm. Mm.
Men att, så här, att de utnyttjar människor under fruktansvärda förhållanden, det är liksom någonting som ingår i affärsmodeller, känns det som. Mm. Så att jag hoppas ju att folk, när de väl får reda på det, kommer känna så här, vill jag verkligen vara en del av det här?
Mm.
Jag tänker att varje gång jag ser någon lägga upp en bild på jordgubbar så här års, som är inköpt också från typ Huelva, som ligger ganska nära Almeria. Där är det väldigt mycket marokkanska kvinnor som jobbar. Och då söker plantageägarna specifikt efter marokkanska kvinnor som har ingen utbildning, som inte pratar spanska och som har mycket småbarn i Marokko, som de då måste liksom jobba ihop pengar för att skicka tillbaka. För att de kan de exploatera liksom till den yttersta gränsen. Och då är det ju att kvinnor vittnar om att de till och med utsätts för liksom sexuella trakasserier, de våldtas i utbyte mot vatten och mat eller tvingas till prostitution bland fälten. Så att så fort ni ser en typ en tomat eller en jordgubbs tårta eller någonting sånt, en härlig brunchfoto på Instagram, så vet man att så här, bakom det här så ligger det definitivt liksom våldtäkt.
Ja, men och det känns ju som att inom typ fast fashion, det är ju fortfarande, det säljs ju enormt mycket kläder och det, så att igen, folk bryr sig väl inte jättemycket, men där är ju i alla fall, upplever jag, kunskapen om vilket förtryck eller utnyttjande åtminstone som ligger bakom kläderna. Ja. Man förstår att det sitter människor i Bangladesh och syr de här kläderna under vidriga förhållanden. Men jag upplever inte att hittills i alla fall, förhoppningsvis kan din bok hjälpa till att förändra det, men att den kunskapen finns lika mycket vad gäller mat.
Good point.
Nej, men folk pratar inte om det så mycket. Nej. Journalister skriver inte om det lika mycket. Jag fattar inte varför, för mat behöver man verkligen ha. Alltså kläderna kan man klara sig utan.
Ja.
Yeah. Ja, nej, men absolut, så är det. Så att det är ett massivt uppvaknande som det känns som att det behöver ske.
Ja. Så att, det var kul att jag kunde komma hit och prata om det.
Det här börjar, vet du. Det här börjar uppvaknandet.
Oh my god, I feel more awakened even though... I have a quick question too. Is there a way, is there something out there where we can see the seasons and what is possible to get locally?
Ja, det finns lite sådana typ kalendrar och så finns det Instagram-konton typ som är ganska bra på att så här, visa att det här är säsong i Sverige just nu.
Okay.
För det bästa är ju att du köper så nära som möjligt från var du bor. Också utifrån ett näringsinnehåll i det. Så fort du skördar någonting så börjar ju... Alltså grönsakerna fortsätter ju cellandas, vilket jag inte heller fattade innan. Så de ligger ju liksom, tomaterna ligger ju pustar i disken. Och så kan man liksom sakta ner det, den förruttnelseprocessen och det förfallet. Men du ska ju äta maten så färskt som det bara går. Så helst liksom från balkongen eller bakgården. Mm. Om man kan.
Man, I'm about to be obsessing over that. Remember when I was vegan? And at that time I was always looking at everything that was in anything I ate. If I was like out and about and I want to buy something real quick, I'm spending 5 minutes looking and reading the ingredients to make sure that there was no milk or whatever. So this is my new life now. I got to look at these fruits and vegetables. Like,
boken är ju, du har ju en hel del skildringar om din resa, liksom, din personliga resa från den här karriärskvinnan till det du gör nu. Men det är också en hel del lite mer tekniska delar om hur liksom växterna funkar och allting. Och allt det här är ju som att, så här, helt nytt för mig, för man kan ingenting. vad skulle du säga är några av de vanligaste liksom missuppfattningarna som folk har generellt kring, jag vet inte, växter, jorden, naturen i stort?
Ja, men dels att man typ inte fattar att jorden lever. Att i alla så här odlingsböcker eller, som man läser i skolan, så står det typ att i en liten liksom matsked jord så finns det mer liksom organismer än vad det finns människor på jorden. Så det finns hur mycket, och vi är helt beroende av bakterierna och svamparna i jorden, utan det funkar ingenting liksom. Så det är väl kanske, det tog ganska lång tid för mig när jag fattade att jorden lever och att vi då inte kan liksom behandla den som en resurs som vi bara kan göra hur som helst med. Mm. Den behöver ju saker för att kunna existera. Sen så tror jag att om man är hobbyodlare, så jag upplever att det är en väldigt så här krängig känsla bland många odlingskonton att du måste köpa alla de här produkterna, du måste ha de här speciella gödningsämnen och du måste ha det här Epsom-saltet till. Mm. Det behövs inte. Du bara stoppar ner fröet. Är det ett litet frö ska det vara på toppen. Är det ett större frö ska den vara djupare.
Mm.
Geren.
I didn't even know that. Did you know that? Oh, I'm over here like, I thought I was the dummy in the room.
I know what to say. Okay.
I was like, oh, huh. Trying to look like, oh.
Sen så liksom, det behöver värme, lite vatten och ljus.
Mm.
Sen sköter de sig själva. Det är inte så mycket som hänger på människan. Det är väl det jag ska säga. Man behöver inte ha så mycket prylar.
Nej.
I got one question, like for your marijuana plants, like what? How do you? No, that's all I want.
Ja.
Där är det väldigt så, liksom gearat upp när killar ska odla marijuana. Det är speciella ljus och det är det finns.
I've heard. I don't know anything about growing.
Sure, buddy.
But I hear like all the lamps and all stuff. The people, that seems like way more difficult than tomatoes.
Men
lite så.
När man hör om din resa kan ju vara väldigt inspirerande. Men alla, kan jag tänka mig, vill inte flytta till torpet, vill inte bli trädgårdsmästare. Vad tycker du att man, vanligt folk, kan och börja göra i sin vardag för att vara del, lite mer vara del av lösningen snarare än problemet, I guess?
Ja, alltså... Jag tänker att man måste inte bli trädgårdsmästare. Nej. Eller grönsaksodlare.
Men
jag tror att bara att börja odla lite grann själv är liksom bra. För att då fattar man mer. Har man drivit upp en tomatplanta och liksom smakat dels hur det smakar, men också vet hur mycket omsorg som läggs ner på att det faktiskt ska bli en planta. Man behöver ändå vattna den och sådär. Och tjuva den och så. Då kanske man uppskattar lite mer de produkter också som finns i butiken, tänker jag. Sen så, jag rekommenderar ju alla att lära känna en grönsaksodlare eller bonde. Jag tycker det är, det är nog det bästa sättet att liksom veta att man verkligen får bra mat.
Mm.
Så det, typ åk och besök en gård. Åk och besök och handla lite på en gårdsbutik. Det finns ju hur många som helst. Och stöd de svenska odlare som finns, för att de behöver verkligen uppskattning. Det är skittungt, kan jag säga nu, vecka ett in i vårbruket. Det är tärande, sliter på kroppen.
Jag tänker också att i allt det här, eller finns det någon form av klassaspekt i det, kan jag tänka mig också.
Ja.
Vad gäller just det här med vad man ska köpa och så vidare. För när jag själv växte upp, så var det som styrde vad man handlade när man gick in på ICA eller Konsum eller vad fan det nu fanns, det var liksom de röda lapparna.
Mm.
Vad blir det till middag? Jo, men det är extra pris på det här. Då blir det som blir till middag.
Mm.
Det var, att titta på vart det kom ifrån, förutom just det här, det politiska. Vissa länder fick man inte köpa Israel. Men förutom det så var det ju liksom... det var ju priset som styrde.
Mm.
Och vad, om man befinner sig i en sån sits, vad kan man göra? Jag är säker på att det fortfarande finns sätt du kan också bidra till någon form av positiv förändring, men hur?
Ja, men det är skitsvårt, tycker jag, när man bor i en storstad som Stockholm. För att då är det väldigt svårt. Alltså om du åker till exempel till Järna, så är ju grönsakerna där mycket billigare än vad de är. Och då är de betydligt bättre och godare också på alla sätt och vis. Så att bor man i Stockholm, och det är skitsvårt. Också med tanke på liksom att matkedjorna kampanjar ju på riktigt onyttig mat, och de jag läste en studie om att de kampanjer också på mer onyttig mat mot socioekonomiskt utsatta områden. Så att så här, det är jävligt cyniskt. Och jag tycker inte att man ska lägga egentligen ansvar alls på individen i det. Utan snarare så att vi behöver ha ett större samtal i samhället. Varför ska bara vissa ha råd med liksom den mest näringsrika maten? Som också inte kanske innehåller restämnen från bekämpningsmedel. Det borde vara någonting som alla ska ha råd att äta.
Just det. Ja, det får man ju hoppas att den här boken kan bidra till att få upp det samtalet liksom på bordet. Vi hade ju någon diskussion, var det förra året, där det handlade om hunger och sådär. Och att svar från högersidan var ju som att här, ingen går hungrig i Sverige, för att gröt är billigt och havre är billigt typ. Så det känns som att det finns en hel del att göra i den här.
Ja, och jag tänker också just med den där grejen att så här, jag har ju lärt mig, i och med att jag har lärt mig odla, så har jag också lärt mig att förädla grönsakerna och också liksom lärt mig mer att så här, men hur bakar man ett bröd som liksom är ett riktigt bröd? Och bara titta på så här, hur mycket näring innehåller det versus den, liksom, den formfranskan som min äldsta son älskar liksom att köpa. Mm, som inte, alltså det är bara luft. Det är också så här en klassaspekt i vilka har ens tillgång till den kunskapen, men också tid. Man kanske inte ens har tid att liksom laga mat från grunden eller att sätta det där brödet. Och det är verkligen någonting som man skulle önska att det kom lite politiska.
Mm. Ja, verkligen. Initiativ liksom. Ja. Ja. Men din bok finns ute nästa vecka, 18 april har jag för mig.
Mm.
Är släppdatumet.
Mm.
Tillväxten heter den. Mm. En kärlekshistoria.
Ja.
Mm. Podden heter I tomaternas skugga. Finns på Spotify.
Mm.
Så nu har ni liksom, nu finns ingen ursäkt längre. Nu finns informationen väldigt lättillgänglig. En sista fråga som jag har, du kanske har någonting med dig, men en sista fråga.
No, good.
Om man har lyssnat på det här och känner sig lite inspirerad. Jag kunde ju, kan jag fortfarande nästan till ingenting, men åtminstone under pandemin så började jag odla lite växter på balkongen typ.
Ja.
Det var en grej som jag tyckte var givande. Jag hade aldrig egentligen haft någon känsla av att det här borde jag syssla med. Men jag började och tyckte det var ganska kul. Om man då känner sig efter att ha lyssnat på det, jag vill börja testa att odla någonting. Vad är en ganska lätt grej att börja med? Om man
alltså kanske... jag tycker man ska odla det man gillar att äta. Så typ... okay,
cereal?
Cereal.
I like cereal.
Kör det, kör lite kulturspannmål.
You were talking about beef jerky earlier, now I'm hungry.
Kanske inte så här kroners kockor och sånt, som är lite krångliga. Men liksom, man ska odla det som man vill äta. Och sen såklart, är det att du har en kruka på balkongen, ja men då kanske lite örter eller du vet, en tomatplanta. Har du en liten plätt, en liten lott, ja men då kan du ju kosta på dig lite morötter och någon sallad och sådär.
Mm.
Men man ska odla det som... ens favoriter, då kommer man att lägga mest liksom, tid och energi på det, tror jag.
Ska jag försöka mig på tomater igen? Jag försökte, men våran balkong, det var så jävla varmt på våran balkong alltså.
Ja.
Det enda som funkade på min balkong till slut var kaktusar. Det var det. Det var, men alltså, det blev otroligt, det blev någon slags spegeleffekt med ljuset studsade och det bara, men nu har vi flyttat och nu har vi en liksom inglasad balkong. Och så. Jag tror att det kan bli bättre nu.
Mm.
Yeah, like a, it's like a greenhouse.
Jag gillar ju, jag gör ju mycket pasta med olika tomatsåser. Så jag, tomater känns, det känns som my alley. Kommer att jag fick en tomatpåse av dig någon gång.
Ja.
Maja också, som blev
väldigt bra. Men jag kan komma förbi med några plantor.
Ja.
Yes, please.
Men du Maja, tack så jättemycket att du kom och lärde upp oss lite om det här.
Thank you.
Tack för att du fick komma.
Ja. Läs boken, lyssna på podden. Vi hörs snart.
Ja.
Peace.
Peace.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.